Vi ska då fortsätta med den nytestamentliga skriftsamlingen. Och den nytestamentliga skriftsamlingen, då kallar vi för kanon. Den nytestamentliga skriftsamlingen. Eller använder man ett annat ord, den nytestamentliga kanon. Och kanon betyder den nytestamentliga, den rätta skriftsamlingen. Och när vi läser Nya testamentet så ser vi där att skrifterna fanns, redan fanns ju Pauli brev. Men en färdig nytestamentlig skriftsamling fanns ju inte från början. Men vi har ordet och begreppet kanon har vi i Nya testamentet. Och vi kan ju gå och se till vad ordet kanon betyder i Nya testamentet. Ska vi slå upp Galaterbrevet 6, vers 15. Galaterbrevet 6. Vers 15. Och där skriver aposteln Paulus, ger han en välönskan i den 16:e versen. Och där har vi ordet: över alla dem som kommer att vandra efter detta rättesnöre. Över alla dem som kommer att vandra efter detta rättesnöre. Och då står den ordet, det grekiska ordet kanon. Och då har vi ordet, vad ordet kanon betyder. Då säger han: över dem var frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel. Kanon betyder alltså rättesnöre, norm, mätstav. Den nytestamentliga kanon lika med den rätta nytestamentliga skriftsamlingen. Den rätta skriftsamlingen. Alltså vi ser här hur alltså de apostoliska breven finns där, men de är ännu inte samlade till ett nya testamente, utan det blir först något längre fram att vi får själva nya testamentet. Men redan i nya testamentet självt finns det kanoniska aspekter. Alltså redan i nya testamentet ser vi hur man är på väg att samla ihop de olika breven. Redan i nya testamentet är man på väg att samla ihop breven. Och redan i nya testamentet så finns det flera evangelier. Och vi kan gå till Lukas evangeliets prolog, alltså de första verserna. Det är en viktig text. Vi går till Lukas evangeliets prolog. Den ger ju väldigt mycket kunskap. Och där står det så här. I första kapitlets första vers: eftersom all den stund många andra har företagit sig att om det händelser som bland oss har inträffat timat avfatta berättelser, alltså evangeliska berättelser. Redan när Lukas skriver finns det andra evangelier, Matteus och Markus. Och så säger han i andra versen: i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som från begynnelsen själva var åsyn av vittnen och ordets tjänare, så har också jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända från begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus, så att du kan inse hur tillförlitliga de stycken är i vilka du har blivit undervisad. Det är oerhört viktiga uppgifter som här ges. Här hänvisas alltså till de äldsta traditionsbärarna, Matteus och Markus. Deras berättelser finns redan i enlighet med, och de har berättat i enlighet med vad som har blivit meddelat av åsyna vittnen, av ögonvittnen och ordets första tjänare. Lukas avsikt är alltså att framställa sitt evangelium som kanoniskt. Och Lukas säger: Jag Lukas har noggrant efterforskat allt från början. Och här skiljer alltså Lukas mellan en äkta tradition och en falsk tradition. Och han avvisar den falska. Och vi kan gå till, Lukas har ju skrivit två bibeldelar. Han har ju också skrivit apostlagärningarna. Vi ska se hur Lukas inleder apostlagärningarna. Apostlagärningarna inleds på detta sätt. I min förra skrift, Gode Teofilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde, ända till den dag då han blev upptagen, alltså himmelsfärden. Sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. För dem hade han och genom många säkra bevis tätt sig så som levande efter utståndet lidande. Ty under 40 dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Och här ser vi alltså hur aposteln hänvisar till apostlarna som har gett dem många och säkra bevisen. Och vi vet ju av Nya testamentet att Lukas, läkaren Lukas, han stod ju i ett särskilt förhållande till en viss bestämd apostel, nämligen Paulus. Han stod i ett nära förhållande till Paulus. Och vi vet också att Markus som har skrivit Markus evangeliet, han stod ju i ett speciellt förhållande också till en apostel, nämligen Petrus. Så Markus omnämns som Petri tolk. Det finns alltså redan ser vi här när vi läser Nya testamentet, så finns det flera heliga bibeltexter. Flera bibeltexter, men de är ännu inte samlade till ett helt Nya testamente. Men vi ser att det är på väg. Det kommer att, och vi kan läsa i Johannes evangeliet 21, vers 24. Johannes 21, vers 24, där står det så här: det är den lärjungen som vittnar om detta och som har skrivit detta, alltså Johannes, apostel Johannes, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Och så kommer det i den 25 versen: ännu mycket annat var det som Jesus gjorde. Om allt detta skulle uppskrivas det ena med det andra, så tror jag att inte ens hela världen skulle kunna rymma de böcker som då blev skrivna. Alltså det finns redan böcker som är skrivna. Det är flera nytestamentliga böcker som Johannes evangeliet omnämner. Och vi kan också läsa Johannes evangeliet 20, 30, vers 30. Där står det så här, 20, vers 30: ännu många andra tecken som inte är uppskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. De är inte uppskrivna i Johannes evangeliet. Johannes evangeliet har ju inte så många underberättelser, utan det finns andra underberättelser som de andra evangelisterna berättar och så vidare. Och vi kan läsa Johannes evangeliet 19:35. 19 vers 35. Där står det så här: och den som har sett detta, apostel Johannes, han har vittnat därom för att också ni skall tro. Och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Alltså, Johannes evangeliet trädde fram redan som helig skrift. Alltså, Johannes aposteln vet att han är Guds ords, att han är åsyna vittne, att han är Guds ords tjänare, och att vad han skriver är sant. Johannes evangeliet och alla nytestamentliga bibeltexterna framträder med denna vi sett att det som här står är helig skrift. Och vi kan läsa i Uppenbarelseboken, som också är skriven av aposteln Johannes, så kommer vi leta fram Uppenbarelseboken. Där står det i de tre första verserna: detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom. Alltså, som Gud gav honom, det är inte något som Johannes har själv hittat på. Det är Gud som har gett honom hans uppenbarelse för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och med sitt budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes, som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, vad han själv har sett. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och salig är det som får höra dem och som tar vara på vad där är skrivet, till tiden är nära. Visst hör ni, Uppenbarelseboken träder fram redan från början som en Guds uppenbarelse som är förmedlad åt Kristi tjänare Johannes. Och detta ska uppläsas i gudstjänsten. Vi ser här, alltså, vi får en nytestamentlig bibelläsning. Och vi kan här ta upp här, och vi ser på vår ordning för högmässan. Hur var ordningen i synagogan? Jo, i synagogan var ordningen den att man läste ur lagen, Torah. Och så läste man läsning ur profeterna. Och så sjöng man en saltarsalm mellan, och så hölls en predikan, och så följde böner, adertonbönen. Men när vi ser på denna ordning, så ser vi att den här ordningen känner vi nästan igen. Och när man firade gudstjänst i fornkyrkan, så hade man vanligtvis tre textläsningar. Man läste ur profeterna, man sjöng psalmer, och så läste man man läste en gammaltestamentlig text, och så läste man epistel och evangelietext, och så sjöng man psalmer. Alltså, vi ser här hur Nya testamentet läses i gudstjänsten. Det är ett bevis på att redan från början framträder Nya testamentet som en helig skrift. Om vi skulle ställa den frågan: har Jesus gett några bestämda bud om hur gudstjänsten ska firas? Han har inte gjort det annat än en sak: gör detta till min åminnelse. Jesus har instiftat nattvarden. Och vi kan säga, vår högmässa med nattvard, den har samma ordning. Den har synagogans ordning med bibelläsning och textläsning av böner. Och så sedan kommer då till detta Jesu instiftelse av den heliga nattvarden. Och det är detta som vi kallar för högmässa, som betyder egentligen högmässa så den firas framme vid högaltaret på katolska kyrkans tid. Här finns ju kyrkor som är byggda under katolska kyrkans tid. Där hade man ju mängder med sidoaltaren. Och därför var högmässa den mässa som firades vid högaltaret framme i koret. Men katolska kyrkan, den bär ju fram nattvarden som ett offer åt Gud. En offermässa som de offrar. Vi mottar den heliga nattvarden, Kristi lekamen och blod till syndernas förlåtelse. Vi ser hur, men just detta, en luthersk högmässa består, kan man säga, den ordningen, den bygger på synagogans textläsningar och så sedan nattvarden och predikan av nattvarden. Vi får alltså höra att de nytestamentliga breven skulle läsas vid gudstjänsten. Vi kan läsa, vi kan slå upp här. Men innan vi gör detta ska vi slå upp Uppenbarelseboken 22. Som ju innehåller en viktiga uppgifter. Uppenbarelseboken 22. Där står det, alltså sista bok, sista kapitlet. Och där står det så i verserna 18-19. För var och en som hör det profetians ord som står i denna bok betygar jag detta. Om någon lägger något till dem så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Om någon tager bort något från det ord som står i denna profetias bok så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden om vilket det är skrivet i denna bok. Alltså vi ser så oerhört tydligt hur Uppenbarelseboken träder fram i anspråk för att vara gudomlig, inspirerad skrift. Det är inte människor som har tillagt och sagt att Bibeln är inspirerad. Alltså alla Nya Testamentets böcker framträder med anspråk på att vara Guds uppenbarelse. Och ni får inte lägga till, ni får inte lägga till nya skriftrullar, apokryfer, och ni får inte ta bort ifrån Bibeln något som där står. Och här kan vi säga att det, alltså Uppenbarelsebokens verser här innehåller en varning för ingrepp. Vi måste tala om skriftens integritet. Skriften måste få stå sådan den står. Inga tillägg får göras, ingenting får tas bort. Och att breven också framträder med denna myndighet att vara Guds uppenbarelse. Det framträder, vi kan läsa till exempel Kolosserbrevet 4, vers 16. Där står det: sedan detta brev har blivit uppläst hos eder. Alltså, brevet skulle uppläsas i församlingen. Och naturligtvis när församlingen kallades till Guds tjänst. Sedan detta brev har blivit uppläst hos eder, så sörjen för att det också blir uppläst i Laodicéernas församling, och att jämväl ni får läsa det brev som kommer från Laodicea. Alltså här ser vi hur breven växlas mellan församlingarna, men avskriver dem. Och brevet detta brev till Kolosse läses upp i Laodicea, och när det läses upp så läses det som helig skrift. Vi kan också helt visst säga, tänk när Nehemja, när han öppnade bibelrullen, så stod menigheten upp. Och det är ju en vacker sed. När jag skulle tänka mig också att när de heliga skrifterna läses i er gudstjänst, så reser sig menigheten. För det är ju Gud som talar. Det är den gudomlige konungen. Brevet skulle uppläsas i församlingen. Och vi har också en befallning alltså om utväxling av brev. Och vi kan läsa i Andra Thessalonikerbrevet 2:15. Andra Thessalonikerbrevet 2:15. Och där ges en förmaning. Stån alltså fasta, kära bröder, och håller vid de lärdomar som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. Alltså, här talar aposteln om en undervisning som har skett i den muntliga predikan. Men här talar han också om en undervisning som sker brevledes genom epistlar, genom apostelns brev. Vi kan läsa första Tess 5:27. Så ser vi. Och där säger aposteln, han säger: jag besvär er vid Herren att låta uppläsa detta brev för alla bröderna. Och vad innebär det? Jo, detta är heliga ord, en helig gudomlig undervisning som aposteln ger. Och detta ska uppläsas för alla bröderna, det vill säga för hela den kristna församlingen. Vi kan läsa Andra Thessalonikerbrevet 2:2. Andra Tess 2:2. Och där ser vi att får vi också en, där säger han i fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, ber vi er, kära bröder, att ni inte vare sig genom någon andengivelse, alltså genom något svärmeri, eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan är inne, som redan Herrens dag redan har kommit, som det ska stå, som Herrens dag. Alltså, vad får vi för uppgifter här? Jo, här finns det tydligen, Paulus räknar med att här kan det finnas förfalskade Paulusbrev som förfalskade kommer till er och som förkunnar att Herrens dag redan har kommit. Och han varnar för sådant. Vi kan också läsa ett ställe, första kor 1 vers 2. Så ser vi hur Nya testamentet träder fram som helig gudomlig skrift redan från början. Och där säger aposteln, han hälsar Guds församling som finns i Korint, det är i Kristus Jesus helgade, det som jämte alla dem som åkallar vår Herres Jesu Kristi namn på alla de orter där de eller vi bo. Alltså, Korintierbrevets universalitet, detta ska han hälsa, han hälsar den på varje plats. Och på varje plats räknar han med ska detta brev uppläsas på varje plats. Så ska vi gå till en mycket viktigt bibelställe som ibland har missförstått svårt. Vi ska gå till andra Petrus brev 3, vers 15-16. Andra Petrus brevet 3. Och det måste vi läsa igenom. Och där säger han här i den 15 versen. Andra Petrus brevet 3, 15-16. Och ni ska hålla före att vår Herres långmodighet länder till frälsning, så som och vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter en vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sådant, fast den visserligen i dem finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, så som det också göra med de övriga skrifterna sig själva till fördärv. Vad innehåller de här bibelverserna för sakuppgifter? Jo, det innehåller mycket viktiga uppgifter. För det första, här finns en kännedom om flera Paulusbrev. En kännedom om flera Paulusbrev, en samling sådana som redan förutsätts vara kända. För här talar ju Petrus om hur Paulus skriver i alla sina brev. Här finns redan många Paulusbrev redan kända. Och då säger dessa bibelverser för det andra att Paulus brev ligger i linje med de övriga skrifterna. Paulus brev ligger i linje med de övriga skrifterna. Vad menas här med de övriga skrifterna? Vi kan ju tänka oss att det betyder med de övriga nytestamentliga skrifterna eller med gamla testamentets skrifter. Och vi kan ju gå till andra Peter brev 3, vers 2. Där står det så här. I 3, vers 1. Detta är redan andra brevet som jag skriver till eder, mina älskare. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka ert rena sinne, så att ni kommer ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna. Så och det bud som av era apostlar har blivit er givet från Herren och frälsaren. Så när Petrus här talar om att Paulus brev ligger i linje med de övriga skrifterna, så är väl det troligast att de övriga skrifterna här menas Gamla testamentets skrifter. Men det kan också vara så att det menas de andra nytestamentliga breven. Och så innehåller dessa verser för det tredje utsagan om att det är nödvändigt att Paulus breven får en rätt utläggning, en rätt exeges. Och en rätt exeges måste alla breven bli föremål för. En rätt exeges och utläggning måste alla breven bli föremål för. Det gäller inte bara Paulusbreven. Och vi säger för det fjärde, vantolkning beror ej på att breven skulle vara dunkla och svårförståeliga. Nej, absolut inte. Breven är klara. Vantolkning beror ej på att breven skulle vara dunkla och svårförståeliga. Jag häpnar inte. För det står ju inte att breven är dunkla och svårförståeliga. Utan vad står det? Jo, det står så här. Dysnoetatina. Att det finns några svårförståeliga ställen. Det är bara några ställen som är svårförståeliga. Där finns i breven ett och annat som är svårt att förstå. Men inte att hela Paulusbreven skulle vara svårförståeliga. Alltså, hos Paulusbreven finns vissa svårförståeliga och dunkla ställen. Och om vi läser sammanhanget så ser vi att det avser de yttersta tingen. Om vi läser hela kapitlet i övrigt. Vissa svårförståeliga ställen avser de yttersta tingen, om världens undergång och om nya himlar och ny jord. Och att detta är svårförståeligt för oss, det betyder att när Paulus talar om nya himlar och ny jord förbidar vi, då är ju våra föreställningar här om så ofullständiga. Vi har så ofullständiga föreställningar och begreppsapparat att vi kan inte föreställa oss den tillkommande världens härlighet. Men att ställen vantolkas, det beror inte på att breven är svårförståeliga, utan det beror på okunniga och obefästa människor. Alltså det är okunniga och obefästa människor ger en falsk utläggning av breven. Och så säger också aposteln Petrus för det sjätte att en sådan förvrängning är också de övriga skrifterna föremål för. Och därför ska vi veta detta, att det är somliga som rycker till sig det här bibelstället och säger att Bibeln är svårförståelig, och att Petrus säger detta, att Bibeln är dunkel. Nej, det är visst inte sant. Det finns bara några få dunkla och svårförståeliga ställen. Och därför har till exempel Kvenstedt, han betraktar dessa verser som beläggställen för skriftens klarhet. Vi lutheraner tror på skriftens genomskinlighet, dess genomskinliga klarhet. Och det är bara något litet som är svårt att förstå. Men vi ska ju hålla oss till de klara och tydliga beläggställena. Och alla kyrkans dogmer och trossatser, de är ju byggda på klara och tydliga beläggställen. Ingen dogm eller trossats får byggas på en bild eller ett otydligt bibelord. Utan hela vår troslära, när vi bekänner den apostoliska trosbekännelsen, då vet vi att varenda led i bekännelsen har ett starkt stöd i Bibeln. I gamla och nya testamentet. Vi kan ta vilket led som helst. Född av jungfru Maria, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden, och att han är uppstånden för vår rättfärdiggörelses skull. Allt detta är ju så oerhört tydligt och klart. Och så vi måste se detta, att det är bara några ställen som är svårförståeliga. Vi kan inte, vad inget öga har sett och vad inte ett öra har hört, det har Gud berättat den som älskar honom. Men vi kan inte göra oss en föreställning om den himmelska världen. Därför talar Bibeln i bilder om den himmelska staden, om gator av guld. Men allt detta är ju bara bilder. Det är egentligen det eviga livet är ofattbart, att få komma hem till Herren. Och så får vi så småningom en nytestamentlig skriftsamling där man samlar alla nya testamentets 27 böcker. Den nytestamentliga kanon, skriftsamlingen, den växer fram. Och så anger man den rätta skriftsamlingen. Och man anger boklistan. Och kanon betyder här alltså den rätta listan. Kanon lika med den rätta listan. Rätta listan på Nya testamentets böcker. Kanon, den rätta listan. Och så börjar man. Vad hade man då för krav för att böcker skulle få komma in i Nya testamentet? Jo, man hade mycket stränga kriterier. Vilka kriterier fordrades för att erhålla en plats i kanon? Jo, varje bibelbok skulle ha apostoliskt ursprung. Varje bibelbok skulle ha apostoliskt ursprung. Det var självklart. Apostolisk lära. Och så hade man ännu ett krav på Nya testamentets böcker, att varje bok skulle ha en utbredd användning vid gudstjänsten. Den skulle vara allmänt använd vid gudstjänsten. Vi vet ju att Paulus har skrivit andra brev. Om nu man skulle hitta i ökensandret Paulus brev till Thessalonika, Ska vi vidga ut kanon då? Nej, det kan vi inte. Vi kan icke utvidga kanon. För vi vet detta, att man ställde så stränga krav på Nya testamentet. Dels att det skulle ha apostoliskt ursprung. Och skulle ett apostoliskt brev godkännas som få föras in i kanon, så skulle det också, det skulle vara allmänt spridd i församlingarna. Det skulle ha varit läst i församlingarna. Om man nu hittar ett brev, man skulle ju kunna tänka sig en möjlighet. Så vet vi, detta brev som Paulus har skrivit och som hittas 1983, det har inte lästs i församlingarna. Vi kan inte föra in detta i kanon. Och varför var man så angelägen om att det skulle vara allmänt spridd? Jo, därför att det fanns heresier. Och det fanns alltså villolärare som kom med nya dokument. Man kom helt enkelt med, man förfalskade dokumenten. Och det var gnostikerna. Och det har hittats många gnostiska evangelier till exempel. Det har ju särskilt hittats för 15 år tillbaka, Qumranfynden här. Och vi kan till exempel citera, det finns ett evangelium som heter Thomas evangeliet. Och ett evangelium som alltså bär aposteln Thomas namn. Men vi vet ju att det är ju ett gnostiskt sentida evangelium. Och detta evangelium säger att Guds rike ska komma när ni har gjort man och kvinna till ett. Vad är detta? Jo, det är gnostisk jämlikhetsideologi. När ni har upphävt könsdifferensen, när ni har upphävt detta med man och kvinna, och när ni bara talar om könsroller, och då ska Guds rike komma. Det är ju vår jämlikhetsideologi. Men det var alltså, det är gnosticismens lära. Och hur skulle kyrkan göra för att skydda sig mot denna förföriska gnosticism? Jo, man ställde upp tre skydd. Kyrkan, hur skyddar sig mot gnostiker? skriftkanon. Ställde man upp. Och sedan har vi dopbekännelsen. Dopbekännelsen. Och så har det tredje skyddet, det var ju, ja just det, det är herdeämbetet, herdeämbetet. Herdeämbetet. För att skydda sig, skriftkanon, dopbekännelsen, herdeämbetet. Och så gjorde man något som man förde in då så småningom. I gudstjänsten förde man in credo, trosbekännelsen i gudstjänsten. Och varför gjorde man detta? Jo, för att skydda sig mot heretikerna, falska lärarna. Och det var därför att då kunde de falska lärarna avslöjas. Man bekände om Kristus att han var homoousios, av samma väsen som fadern. Homoousios, Kristus är alltså gudomlig, av samma väsen som fadern. Och då talar man homoousios på grekiska. Och då fanns det kristna som försökte ändra. Och man sa istället homoousios. Det var bara en bokstav som skilde. Men de avvisades. Homoiosianerna, de sa, de rätta kristna bekände att Kristus är av samma väsen som fadern, men homoiosianerna sa han var av liknande väsen. Kristus var en halvgud. Men denna lära fördömdes, och homoiosianerna kunde, det hördes ju att de var falska, och de nekades, de fick inte tillträde till nattvarden. Så ser vi hur oerhört viktigt var att skydda den sunda läran, Bibelns uppenbarelse. Skriftkanon skulle komma från apostlarna. Dopbekännelsen fördes in i högmässan för att man skulle kunna skilja ut dem som förförde kyrkan. Och så har vi herdeämbetet, biskopsämbetet, och att lärarna skulle prövas. Kan vi fortsätta lite? Eller har det gått 45 minuter? Ja. Då kan vi, hinner vi tala något om hur vi får en skriftsamling. Och då har vi, Origenes var ju en stor kyrkofader i Alexandria. Och han berättar om detta. Och Eusebius som är kyrkohistoriker. Origenes levde, dog 254. Och Eusebius dog 339. Och när man nu skulle... Och här talar Origenes om skriftsamlingen. Och han sa att vissa skrifter är allmänt erkända. Vissa skrifter är allmänt erkända. Allmänt erkända. Men vissa är omstridda. Vissa är omstridda. Och bland det allmänt erkända som det var ingen debatt om, det är de fyra evangelierna, apostlagärningarna, 13 Paulusbrev, första Petrusbrev och första Johannesbrevet. Alltså de stora breven. Men det var några som var omstridda. Och det var till exempel Hebreerbrevet. Det är mycket underligt, tycker vi. Men om vi ser på Hebreerbrevet och läser det, så ser vi att det står ju inte författaren angiven i Hebreerbrevet. Och då var man inte riktigt säker om det hade apostoliskt ursprung. Ni ser så oerhört sträng man var. Vi kan slå upp Hebreerbrevet. Hebreerbrevet. Där står det, sedan Gud foro många gånger har talat genom profeterna, talar han nu på det yttersta av en tid till oss genom sin son. Och så läser vi Hebreerbrevet 2, vers 3. Där talar aposteln om, det talar Hebreerbrevets författare om hur ska vi då kunna undkomma om vi inte tagar vara på en sådan frälsning. En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Och av den här versen kan det väl framgå att det är ju tydligen att det är en apostlärjunge som har skrivit Hebreerbrevet. Det är versen Hebreerbrevet 2, vers 3. Alltså, frälsningen förkunnades genom Herren Jesus. Och sedan bekräftades den för oss. Och den bekräftades av dem, av apostlarna som hade hört honom. Och vi vet vem Luther tror har skrivit Hebreerbrevet. Att det är Apollos, och det är väl den troligaste. Och Apollos, han var ju apostlarlärjunge, så han var ju i apostlarnas närhet. Och det är några andra stilen som inte är riktigt, som är omstridda av somliga. Och bland dessa nämns uppenbarelseboken. Nu är det så liten tid kvar att jag vet inte om vi får då att sammanfatta detta. Och vad berodde det på att uppenbarelseboken var omstridd? Ja, det var helt enkelt, det berodde på att det var somliga som mycket snart utlade uppenbarelseboken falskt och lärde en tusenårslära. Och därigenom att vissa sökte ett stöd i uppenbarelseboken för en falsk tusenårslära, så var det somliga som menade att hela uppenbarelseboken var lite tveksam. Det var några få. Men så kom kanon att samlas, och vi får de 27 böckerna. Och i sitt proskbrev talar Athanasius, han som var biskop i Alexandria, han talar om helt enkelt om 27 böcker. Och det är, och här, och man talar inte längre om tveksamma fall. Och så sker också hos Hieronymus och Augustinus. Så vi får bibelkanon. Alltså, den nytestamentliga boksamlingen kommer alltså inte fram genom kyrkomötets beslut, utan den växer fram. Och vi får de 27 böckerna. Det har alltså icke skett genom kyrkomötets beslut, utan vi har fått de 27 böckerna i Nya testamentet. Vi får gamla och Nya testamentets heliga skrifter. Och det är vår kanon, det är vår heliga skrift, profeters, evangelisters och apostlars ord. Och för detta ord tackar vi Gud, för det är Guds ord. Det är sakra skriptura vi talar om, de heliga skrifterna. Och det ger vishet och förstånd. En gudsmänniska blir fullt färdig, skickad till allt gott verk. Och det är skriften som föder fram en sådan gudsmänniska. Och därför ska vi tacka för gamla och nya testamentets heliga skrifter. Och vi ska värja och försvara sanningen. Vi har ju skriftkanon, vi har profeter och apostlar, vi har trosbekännelsen, dopbekännelsen, och vi har ett herdeämbete. Och falska herdar ska inte bli föremål för vårt lyssnande. Vi ska inte låna vårt öra till sådana.